Det låter inte som... Nej, så ska jag göra. Förlåt. Dubbel mikrofon här idag. Jag står och tittar lite utåt här mot blåsten. Jag hoppas att jag kommer hem idag. Men ja, det ser lovande ut. Ja, annars får jag väl sova över hemma hos någon. Helt enkelt. Ja, tack. Hörrni, jag gjorde det som man egentligen inte ska göra på morgonen. Jag råkade öppna Facebook. Och så kom det upp i flödet att Guds ord är levande och verksamt. Och då tänkte jag, tack för att jag öppnade upp Facebook idag. För det var lite det jag behövde idag. Ni vet, när man står hemma och faktiskt har Guds ord framför sig. Och så ska man liksom bära det vidare. Så det är väldigt skönt att tänka att jag har förberett mig. Jag har utgått ifrån Guds ord. Men sen är det faktiskt Guds ord som är levande och verksamt. Vi ska läsa ur dagens evangelietext från Matteus. Och det är Matteus 19 och 27. Då sa Petrus, vi har ju lämnat allt och följt dig. Hur blir det då för oss? Och Jesus, han svarade, sannerligen vid världens återfödelse, när människosonen sätter sig på härlighetens tron, skall också ni som har följt mig sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar ska få 100-falt igen och ärva evigt liv. Många som är sist ska bli först och många som är först ska bli sist. Dagens tema är ju nåd och tjänst. Och jag har spelat en sång ganska mycket sista tiden. Jag spelar den i perioder och det är en sång av Amy Grant som heter Don't Try So Hard. Och den fortsätter, God gives you grace and you can't earn it. Don't think that you're not worth it. Försök inte så hårt och stånga dig inte. Gud ger dig sin nåd och du kan inte förtjäna den. Jag talar gärna om Guds nåd. Om den ofattbara kärleken. Nåd som kan faktiskt vara lite svårt att ringa in och sätta ord på. Men som blir så självklar när man får uppleva den. Men lika envist så fortsätter jag att ramla i prestera är bra-gruppen. Ibland, ganska ofta faktiskt, så märker jag inte att jag står i den med lera upp till vaderna. För lera kan ju kännas rätt så skönt. Nu när jag var i Israel så var vi i Döda havet och det är lite gött att gå runt i den här leran. Det liksom tränger åt lite runt benen och så ger det lite motstånd. Men lika skönt är det inte när man inser att leran har torkat runt benen på dig. Och gör dig förhandlingsförlamad, trött och tom. Då är det liksom dags att fylla på. Och jag inser när jag tittar på mitt eget liv att jag väljer inte alltid påfyllandet själv. I mitt fall så handlar det faktiskt ganska ofta om att det blir mörkt. Det är som att Gud använder mitt mörker för att påminna mig om sin nåd. Inte så att jag inte uppfattar och ser nåden i vardagen. För den blir jag påmind om varje dag. I naturen, när jag ser på mina barn. När jag umgås med mina vänner och möter er i församlingen. Mer handlar det för mig att påminna mig om att nåden också är personlig. Att den faktiskt gäller även mig. Jag försökte få lite bilder av och beskriva nåd. Och så dök Göteborgsvarvet upp framför mina ögon. Och det är lite märkligt för jag har aldrig sprungit Göteborgsvarvet. Men min man gör väldigt gärna det. Och så tänkte jag att jag kanske istället, ni ska få höra vad jag kommer till sen. För att jag tänker så här, när man springer Göteborgsvarvet så springer man ju liksom på varenda vattenstation som finns. Så att man håller lite till. Och jag tänker att kanske liknelsen med lite choklad hade varit bättre när det gäller mig. Att jag äter lite choklad och så håller jag lite till. Men nåd som en vattenstation i alla fall. Ja, men jag tänker att det är kanske inte så dumt. Ni vet, man springer Göteborgsvarvet, ni som springer, och så fyller man på. Och så springer man lite till. Men så tänker jag också att undrar om den inte haltar lite. Det är ju väldigt tröttsamt att springa, att fylla på och springa och fylla på och springa. Och så inser jag hur djupt bilden sitter i mig. Bilden av att liksom arbeta sig upp en liten bit och sen fyller Gud på med nåden, med sin nåd. Som om att halva fängelsestraffet behöver sittas av innan nåden ges. Som det funkar i vårt liv. Innan jag blir belönad och bekräftad. För är det inte det vi innerst inne längtar efter? Belöning och bekräftelse. Det är faktiskt det jag ser och hör Petrus sätta ord på här om jag använder min fantasi. Ord som lika gärna kunde varit mina. Hur blir det då för oss? Jesus har precis förklarat för dem att det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Och en liten orolig och obekväm och kanske tveksam Petrus. Petrus som gärna vill bli sedd och belönad. Inte minst för att han ser sig själv som att stå i en härlig och fin favör hos Jesus. Men Jesus påminner både sina lärjungar och oss om att många som är sist ska bli först och många som är först ska bli sist. Det är liksom Guds rikes principen. Och det är också nådens princip att vi inte kan förtjäna nåden. Nåd får inte den som skriker högst och syns mest. Petrus fråga kan ses lite som en kalkyl där jag förväntas få någonting tillbaka. Vi räknar ut, vi stretar och tänjer medvetet eller omedvetet. Belöningssystemet blinkar igång och liksom bländar mig. Belöningssystemet som finns här i våra hjärnor och som har till uppgift att göra sånt som gör att människor överlever. Dricka, äta och ha sex. Belöningssystemet som sätts igång när vi bockar av en uppgift och lär oss något nytt. Inget konstigt i sig. Helt mänskligt och normalt. Men mer problematiskt när vi kopplar ihop belöning med kärlek. Och så funderar jag över mig själv igen. Alltså jag kan ju förstå det där med att prestera i relation till andra. För att bli uppskattad och sedd och älskad. Men har det smugit sig in i min gudsbild? Är det där att jag måste förtjäna Gud? För annars tar han sin hand ifrån mig. I mitt hjärta så vet jag att kärleken som ryms i nåden, i Jesus, det kan ingen arbeta sig till själv. Och när vi öppnar våra slumrande ögon så ser vi paradoxen att vi dessutom faktiskt får någonting tillbaka. Vi får ju nåden. Nåden som inte är något nytt påfund från Guds sida, utan en helt grundläggande egenskap hos honom. Hos den Gud som har skapat oss alla, men som blir fullständigt synlig och tillgänglig genom Jesu liv, död och uppståndelse. I Johannes 1:14 står det, vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Hur blir det då för oss? Ordet får mig liksom att spinna iväg i ytterligare en tanke. Jag vet inte om ni har märkt att jag har pratat i jag-form hittills. Och det kanske är en av hakarna. Jag själv. Nåd är ju inte då alltså ett resultat av vad vi själva presterar. Och inte heller något som enbart tillhör mig själv. Nåd är nåd just för att det sträcker sig vidare. Nåd som vackra grenar med knoppar och blommor. Jag tänker de här körsbärsblommorna som snart kommer. Grenar som sträcker sig utåt med ett fast rotsystem. I Filipperbrevets första kapitel så ger Paulus oss en ledtråd för hur nåden ska levas. Nåden ska delas tillsammans, inte bara tas emot. Och i The Message så läser vi följande ur Filipperbrevet. Lär er älska det mest som bör älskas mest. Låt livet digna av själens frukter. Och sen detta. Livet handlar inte bara om att lita på Kristus. Det handlar också om att lida för honom. Det är en vacker men samtidigt utmanande och skarp beskrivning av oss själva och av kyrkan. Vi ska dela nåden med varandra och vår omvärld. Nåd och tjänst. Eller nåd i tjänst, eller nåd med tjänst, jag vet inte. Men kan delandet få stå som synonym för tjänst den här gången? Eller handling? Alltså tjänst som delande och handling. När vi läser om Jesus så ser vi det här att nåden är sammanflätad med allt Jesus gör. Han är nåd. Tjänsten står i nådens tjänst så att säga. Och Jesus han upprepar ofta genom olika ord och liknelser att den som vill bli något ska bli en tjänare. Och ibland blir han riktigt skarp när han ger dem som tror sig duktiga en känga. I Matteus 25, 31-46, som för er som vill gå hem och läsa, så står det: ni har inte gett dem törstiga vatten och inte besökt dem i fängelse och inte tagit hand om de hemlösa. Sannerligen, vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa mina minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Jag vet att jag tidigare här har pratat om den dyra och den billiga nåden. Och nu vill jag se en liten handuppräckning igen. Hur många är det som har hört om den dyra och billiga nåden? Ingen som lyssnar på min predikan förr. Ja. Ja, det blev hemläxa för pastorn. Men det är en man som heter Dietrich Bonhoeffer som var tysk, luthersk präst, teolog och motståndskämpe mot nazisterna. Som blev avrättad som en konsekvens utav att han stod upp för rättvisa. Och det är han som talar om den här dyra och billiga nåden. Den billiga nåden skulle kunna beskrivas som en nåd där jag själv eller vi som kyrka enbart sitter i vårt badkar, i vårt varma sköna vatten. Och så fyller vi på med varmt vatten och så släpper vi ut det kalla allt eftersom. Och så ligger vi där och göttar oss. Bara jag har det varmt och gott. Den dyra nåden däremot utmanar oss. Och vår tids stora infektion som stavas jag, mig, min och mitt, självupptagenheten. För när jag funderar så funderar jag ibland, vad innebär det att tala om syndernas förlåtelse, befrielse och upprättande utan efterföljelse, utan att följa Jesus? Den dyra nåden som faktiskt gör något med oss, som kan kosta en människa livet, men som därefter också skänker henne livet. Var och en som för mitt namn skulle ha lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar ska få hundrafalt igen och ärva evigt liv. Jesus läser följande ord hämtat från Jesaja. Och vi läste den här texten första advent. Herrens ande är över mig. Ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Och han har känt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Jag tycker att det kan vara lite problematiskt att dela in nåden så här. Men på något sätt så symboliserar det ändå de här två olika diken som vi lätt hamnar i. Vara och göra. Men jag tror att vi i själva göra-rutan behöver påminna varandra om hur vårt arv ser ut. Vilket pris Jesus betalade och vilket pris de första kristna betalade för att de levde med nåden och i nåden. För att de berättade om den Jesus som vi tror på och som vi tror förmandlar människor. Sen ska vi också göra ett lite historiskt nedslag. Det ska inte bli så jättelångt. Men det är faktiskt lite nyttigt ibland att se till vårt arv. Och då tänker jag framför allt nu idag då på Ekumeniakyrkan. Som ju är tre kyrkor som har gått samman. Metodisterna, baptisterna och missionskyrkan. De här stora väckelserörelserna hymlade inte med det kristna budskapet om frälsning och nåd. Men det gick hand i hand med att finnas till för de mest utsatta i samhället. John Wesley, som är förgrundsgestalten till metodisterna, fick uppleva både hat och hot när han organiserade fattighus, änkehus och kliniker för fattiga. Och så skapade han dessutom en bank för att ge fattiga ny chans och ett spinneri för att ge fattiga arbete. Helighet är inte att undvika världen utan utmanar oss snarare att leva i den, sa han. Och baptisterna, de drev en kamp för religionsfrihet, rösträtt och rättvisa. Och det är ingen slump att Martin Luther King, ledargestalt för de svartas kamp för lika medborgarrättsliga heter i USA, mördades. 39 år gammal. Att han kom från baptisterna. Och missionskyrkan, den kyrkan vi befinner oss i idag, har sin början i de behov man såg i samhället. Och väckelsen var så starkt förknippad med det sociala arbetet man bedrev. Både yttre och inre mission. Kvinnorna, vet ni, de hade en stor betydelse för väckelsen, inte bara i missionskyrkan. Runt om i Sverige så startade kvinnor tidigt syföreningar där syftet var att samla in pengar till söndagsskolan och missionen. Många barn var föräldralösa och så utnyttjades de på arbetsmarknaden. Och det fanns en sån stark längtan efter att kunna starta skolhem och barnhem. För att kunna genomföra och finansiera detta så startade man upp föreningar som tillverkade produkter och som såldes. Och så många missionärer som begav sig till Kongo, där missionen startade 1881. Så många som gav sitt liv för nåden. Den dyra nåden som var en del utav verkligheten. Vi har som arv, eller vi har ett arv som vi kan haka fast i, att föra nåden vidare genom vår tjänst nu, här och idag. Och när vi gör det som kyrka och tillsammans så blir det inte så tungrott. Tjänst som ett uppdrag vi har fått att förvalta. Guds nåd i alla dess former. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han fått. Som goda förvaltare av Guds nåd i många dess former, står det i Petrusbrevet. Och i Korintherbrevet kan vi läsa, som Guds medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den kan bli till nytta. Nåden som ett Göteborgsvarv, där vägen vi rör oss på, springandes, gåendes eller släpandes, är nådens grund som inte försvinner. Vattenstationerna som en påminnelse om att vi behöver stanna upp och påminna oss om vem som bär nåden. Där får vi vila ut och ta fortsatt riktning. Eller nåden som en båtpropeller. Jag vet inte, men jag vet att några följde mitt Facebook-inlägg där jag förklarade för min man att jag frågade honom, hur funderar du kring nåden? Vad tänker du? Nej, han tänkte inte alls, för han funderade på båtpropellrar. Och så la jag ut det här lite skämsamt i mitt Facebook-flöde, och så blev det en härlig diskussion där. Och då var det någon som sa att nåden är som en båtpropeller. Den både för oss framåt, men den ger oss också möjlighet att lägga i friläge och bara ligga och guppa. Nåden är inte karma, utan trotsar karmans logik. Du får inte det du förtjänar. Du får ändå, om du vill ta emot. Ta dig inte i kragen. Ta tag i Jesus, han som är nåden själv. Av hans fullhet har vi alla fått del med nåd och åter nåd. Till lagen gavs genom Mose. Men nåden och sanningen, den har kommit genom Jesus Kristus. Jesus, han kallar dig till sig. Liksom han kallade på lärjungarna. Kallelsen är främst och först till Jesus. Inte till ett arbete. Men liksom Gud sände sin son, så sände Jesus oss till att berätta och verka för Guds ord, eller Guds rike i ord och handling. Och vet ni att det är ju inte alltid att vi får se resultatet av vårt arbete. Återigen så fungerar varken nåden eller tjänsten inför Gud som ett belöningssystem där vi kan casha ut. Det verkar mer som om det handlar om att vara trogen och uthållig. Mose fick inte gå in i det nya landet. Kung David fick inte bygga templet. Stefanos fick predika så det vibrerade i templet och etablissemanget. Men dog av sista stenen som vräktes mot honom. Påminn dig om att nåden är för dig. När du tror att den bara är för andra. Och påminn dig om att den är för andra när du blir för fokuserad på dig själv. Nåden som personlig men inte privat. Helig ande som påminner oss. Jag brukar ju säga att min omvändelse var år 2012. Och när jag försökte liksom summera ihop när jag skulle släppa min första skiva. När jag liksom skulle summera ihop varför jag hade släppt den här skivan. Och på något sätt formulera mitt vittnesbörd så blev det så här. Att jag skrev så här. I allt jag är och gör tillhör jag honom. Nåden som håller mig alert. Men som också skänker mig vila. Amen. Jesus, tack att vi får leva med ditt ord. Tack för din nåd. Som inte alltid är så lätt att sätta ord på. Men som blir så konkret genom det du gjorde. Ditt liv och din död och din uppståndelse. Tack för att du älskar oss. Tack att våra sår och våra ärr inte är något fult för dig utan något vackert. Tack att du är med oss nu när vi ska fira nattvard. Och på ett väldigt konkret sätt få påminna oss om din nåd. Amen.